Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker han kan det är dålig... fan bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Bajsa i
jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Du lyssnar på en podcast från Expressen.
På den 2271 dagen återuppstod Nyamko Sabuni. Men blir det hon som ska frälsa Liberalerna? Vem är politikens hare och vem är politikens häxa? Idag, kära lyssnare, blir det påskspecial här i Politikpodden. Och de jag har med mig idag för att dela ut ägg och kanske skicka folk till Blåkulla är Expressens kulturchef Karin Olsson. Välkommen Karin.
Tack så mycket.
Och grattis till det nya jobbet. Viktor Bartkron som lämnade Dagens Nyheter för tidskriften Kvartal.
Tack så mycket, tack.
Är det roligt?
Det är jättekul. Mm.
Bättre betalt?
Det har jag inga kommentarer till.
Du, Viktor, du skrev igår på Twitter. Själv vill jag ha god hälsa, tre enhörningar och en vd-mässig konstnärslön. Som ett svar på Helene Fritzons. S vill tvinga ungen att ta emot flyktingar. Hur tänkte du där?
Ja, att det är alltid kul att kunna önska sig saker. Men det är kanske bättre egentligen om de är genomförbara. Alltså jag vet inte hur många år vi har hört det här nu från Socialdemokraterna. Det känns smått parodiskt att man går till val på det.
När det här är ju Sossarnas toppkandidat också.
Ja, det är det. Och det ska jag säga att det är inte bara Socialdemokraterna som driver frågan på det sättet. Det borde ha framgått nu att den här typen av flyktingmottagande fördelat enligt någon form av kvot över Europa som man pratar om, det kommer inte att hända. Därför att det finns alldeles för många länder i Europa som inte vill gå med på det. Och sen kan man också diskutera hur genomförbart det är. För det hon i praktiken säger är att man ska tvångsförflytta. Eller man ska, om folk tar sig till Sverige för att de vill komma till Sverige, då ska man då med våld forsla dem till ett land som absolut inte vill ha dem där och där de själva absolut inte vill vara. Och sen måste man ju då, om man ska löpa resonemanget ut, så måste man ju då tvinga kvar de här människorna där. Så det är inte så imponerande, kan jag tycka.
Nej, men det var i alla fall, ska i alla fall ha varit sant det där som sades. Annars kunde man undra, för det som hände här, har hänt i dagarna då, det är att Socialdemokraternas officiella Twitterkonto blev kapat. Vi kunde där läsa meddelanden om att Stefan Löfven skulle avgå som statsminister och att vi hade slopat kronan och nu var det bitcoin som gällde. Gick ni på det här, Karin Olsson?
Ja, jag är inte sån trogen följare av Socialdemokraternas konto, så att jag märkte det bara via nyheterna. Mm.
Alltså det här var ju en väldigt dålig kapning. För
ja,
alltså,
vad hade man velat läsa?
Det hade ju varit roligt om man hade gjort det subtilt. Helst så att det inte ens hade märkts, nästan inte, förrän det blev lite mer absurt för varje timme kanske. Det hade varit kul.
Är det inte allvarligt då? Vad säger de IT-säkerheten på partierna, tänker jag?
Ja, men alltså jag menar, kan man bryta sig in i försvarshögkvarter och presidentkandidaters e-post och så vidare. Det är nog ganska svårt att skydda sig. Såklart finns det saker att göra, men vi är nog rätt sårbara för kapningar och IT-attacker. Och det var inte så många år sedan som Sveriges stora medier gick ner i en DDoS-attack och blottade en enorm sårbarhet i en väldigt viktig nyhetsförmedling.
Mm. Det som inte stod då, det var, jag tänker inte åka till den där veckan i Visby i år heller, hälsningar Stefan. Men det var ju det han sa i veckan här, statsministern. Vi ska höra bara först hur det har låtit tidigare när statsministern har pratat om Almedalen.
Ja, mötesdeltagare, det är alltid samma glädje att stå här i Almedalen. Det verkar som om Gotlands befolkning är i rask tilltagande från möte till möte, och det tycker jag också är trevligt.
Mm, trevligt och glatt tyckte Olof Palme Malmedalen. Det gör inte Stefan Löfven som har meddelat att han inte åker till politikerveckan i år heller. Viktor, vad har Löfven emot rosévin?
Ja, alltså först ska man väl säga att det är inte direkt så att någon partiledare brukar konsumera några större kvantiteter rosévin under Almedalsveckan. Deras program brukar vara väldigt kompakt. Det handlar om intervjuer, något seminarium kanske. Så det här är ju naturligtvis någon form av symbolpolitisk insats från Socialdemokraterna för att försöka förankra Stefan Löfven bättre hos verklighetens folk, att ta avstånd från roséminglet i Almedalen som förekommer. Mm. Dock inte av bland partiledarna eller bland de högre toppolitikerna överhuvudtaget i någon större utsträckning numera. Så det är något sätt att försöka balansera sin ständigt pågående kamp mot populismen med att själva spela på lite populistiska noter för att framstå som verklighetens folks företrädare. Det är ungefär det det är. Och det finns ju uppenbara skäl till varför. Socialdemokraterna gjorde ett katastrofalt val för sin egen räkning, alltså i traditionella kärnområden utanför de större städerna. Så det är ju den målgruppen man på detta något valhänta försöker att nå.
Ja, jag tittade nämligen på, när han var på den här bussturnén förra året, och då och reste jag med Stefan Löfven runt om i landet, och vi var bland annat i Vara, där han stod på torget i Vara och pratade om att nu fick det vara slut på storstadsfixeringen, och det blev viktigt med arbetsförmedlingen på så många platser som möjligt. Nu vet vi hur det gick med det, men vi vet också, jag kollade hur det har gått med siffrorna för S. I Vara tappade då Socialdemokraterna från 30% till 24 i Vara efter Stefan Löfvens besök. Karin, vad ska vi dra för slutsatser av det?
Ja, men jag tyckte den där, vad ska man säga, Sverige-turnén under Almedalsveckan var ganska slukt i en valrörelse. Men jag måste säga att jag blir lite besviken nu när han ska väva det här positivet en gång till. Tänk om han istället hade kommit till Almedalen, hållit ett tal om att han inte ställer upp på den där populistiska retoriken om eliten och folket och aldrig mötas de två, utan istället hålla ett tal om klassresorna Sverige som han själv är en del av, och där många i publiken i Almedalen också är en del av. Och jag menar, i Visby under den veckan så finns ju också den minsta lilla folkrörelserna där till de stora. Jag funderar faktiskt om jag ska skriva liksom talet som Stefan Löfven borde hålla i Almedalen.
Ja, det är jättebra.
Eftersom hans egna talskrivare då inte.
Vad skulle du då fokusera på?
Nej, men då skulle jag fokusera på att Sverige fortfarande har en av den högsta sociala mobiliteten i världen. Och att det just möjliggör att folk kan gå från att vara fosterhemsplacerad som Stefan Löfven till faktiskt bli statsminister. Och hur fortfarande, jag menar, Stockholm är ju fullt av massa lantisar som har gjort en klassresa. Och de åker till Almedalen. Alltså jag tycker att han borde liksom bryta med den där populistiska figuren om en elit och ett folk.
Mm, Viktor?
Alltså nu är ju den här målgruppen som man försöker att nå, det är ju de lantisarna kanske som inte åkte till storstan och sen till Almedalen. För de röstar redan på Centern, eller Miljöpartiet. Och det är väl inte fel tänkt av Socialdemokraterna. Det finns väldigt många, en väldigt stor andel av det svenska folket som inte bor i Stockholm. Men det här visar, du var ju inne på det där i början, även om du inte riktigt tog resonemanget fullt ut, man, att det är en skillnad mellan retorik och såna här småpopulistiska manér och verkligheten. I det här fallet så nämnde du Arbetsförmedlingen, och den ska ju nu avvecklas i större delen av det glesare bebyggda Sverige. Det är väl det här som är Socialdemokraternas problem. Nu har man försökt det här maneret inför tre raka Almedalsveckor. Än så länge tyder ingenting på att det hjälper. Och det beror ju naturligtvis i så fall på att det inte är gester och symboler i media som avgör det här, utan hur folk upplever utvecklingen i samhället på marken. Så det vore nog, oavsett att han åker till Almedalen eller inte, så vore det kanske klokt om partiet ägnade sig lite mindre åt sån här smarta kampanjtricks och mer åt att försöka analysera vad man rent sakpolitiskt kan förändra om man nu vill ha tillbaka de där väljarna man har förlorat. Jag tror inte att ens 10 års Almedalsbojkotter kommer att räcka för den saken. Det handlar om helt andra saker.
Men du, han använder ju då också i sin motivering här till varför han inte ska åka då, att han vill att Almedalen ska tillbaka till det som det var på Palmes tid och på Olof Palmes tid. Söp de inte ännu mer på Palmes tid, politikerna?
Det vet inte jag. Men som Viktor sa här tidigare så är ju Almedalen idag otroligt städat och kontrollerat. Jag menar, efter de sociala mediernas intåg så är det liksom inget, det är ganska få som vågar vad ska man säga, släppa loss. Och sen, vad heter det, sen Stefan Löfven förbjöd sina ministrar att vara med på den här DJ-batten, så har ju dess status också sjunkit enormt. Så det är också en, det var på något sätt en liten ficka av dekadens. Den är också liksom tilltäppt nu, så att jag tror folk i allmänhet ska bli förvånade över hur hårt folk arbetar, hur lite människor dricker under Almedalsveckan.
Nu ska vi gå rakt på nästa ämne, och då menar jag verkligen rakt på.
Jag vet inte hur många statsråd som får av opolitiska tjänster, men många år senare höra du var den bästa chefen vi hade. Så roligt, och lycka till. Hoppas du blir partiledare för Liberalerna.
Ja, Viktor Bartkron, det här var från Kvartal ju.
Mm.
Och det här är Nyamko Sabuni, och jag undrar vad händer? Ska inte en kandidat säga nej och nej och nej 3 gånger och sen kanske? Vad håller hon på med?
Jag tror att man får se det här lite som ett vasalopp. Alltså det normala i svenska partiledarstrider, om man nu kan kalla dem så, är ju precis som du är inne på, att man ligger väldigt lågt och väntar och mobiliserar i skymundan för att framstå som ödmjuk, och sen kliver man fram när man vet att man har vunnit i princip. Sabuni gör ju tvärtom. Går ut väldigt tidigt och pratar väldigt vitt och brett om sin kandidatur och pratar för sig själv. Jag tror man kan som sagt jämföra med ett vasalopp i den meningen att vissa skidåkare vet att om det här loppet hänger ihop fram till slutet, då har jag ingen chans i spurten. Mm. Utan min chans ligger i att chansa, att gå ut stenhårt och hoppas hänga av de andra.
Så ja, fast det vet man hur det blir.
Inte hinner i kapp.
Jo, men det vet man hur det blir med den som rycker. Det blir alltid 12, va?
Inte alltid. Nej. Oftast, men inte alltid. Någon gång ibland så vinner faktiskt den där som provade att rycka redan vid Mångsbodan eller vad det heter. Och det är väl det som man som Nyamko Sabuni hoppas på ska kunna hända den här gången. För ser man det objektivt så är hon ju absolut inte favorit. Det borde inte vara i alla fall. Med tanke på hur styrkeförhållandena är.
Varför då?
Det är därför att det främsta anledningen, det finns ju många skäl som grunden talar emot hennes kandidatur. Hon sitter inte i riksdagen. Det är ett parti med en liten riksdagsgrupp. Riksdagsarbetet är väldigt viktigt. Man har det här samarbetet med regeringen, ett samarbete som ju de som förespråkar henne var emot. Och det är väl det här som är den stora anledningen till att hon nämns som en outsider. De som har lyft fram hennes namn tillhörde ju den sidan som förlorade ganska klart i den här striden om huruvida man skulle släppa fram Stefan Löfven eller om man skulle släppa fram Ulf Kristersson. Och att då att den falangen, eller vad man ska kalla det, först ska förlora det och sen vinna partiledarstriden, det framstår ju lite märkligt. Större under har skett i svensk politik, men hennes hopp ligger nog i att hon helt enkelt hinner ut och så långt fram och nå ut i så många att hon faktiskt får ett ointagligt försprång.
Mm.
Det är ju en chansning.
För det är ju helt tyst då, för om man säger den andra kamikaze, förlåt jag menar kandidaten då, Erik Ullenhag, det är helt tyst. Är det också en strategi?
Det är tyst i media, det är nog inte tyst i telefon. Mm. Han sitter väl nere i Jordanien och mobiliserar för glatta livet, men då väldigt diskret, det vill säga inte. Han är kanske den enda folkpartisten, liberalen, som inte kommunicerar via Expressen i den här våren. Och det kanske gynnar honom i längden, vi får väl se.
En hybris som inte ens Göran Persson på sin tid kunde matcha, konstaterar Alex Schulman i en krönika i just Expressen. Karin, men är det inte lite frigörande då med någon som verkligen säger att hon vill?
Jag tycker det. Det är klart att hon är en färgstark kandidat, hon är medial. Och jag som då inte ägnar mig åt politik dagligdags tycker att hon liksom på ytan är en mycket roligare kandidat än den här tråkmånsen Erik Ullenhag. Och hon har aldrig varit rädd för att ta position och vara obekväm. Jag kommer ihåg att jag satt själv i någon panel i Agenda för typ 8 år sedan och gnällde på att hon inte kallar sig feminist. Och jag menar, hon brydde sig överhuvudtaget inte om sån kritik, utan hon är liksom en väldigt säker person och inte rädd för att vara kontroversiell. Och det är klart att man från en medial synvinkel tycker det där är lite spännande och kul att hon nu går ut och liksom verkligen inleder en kandidatur på det här med en bullerbång som hon gör. Det tycker i alla fall jag är lite underhållande, om man får vara en smule osorgös.
Ja, men jag håller helt med. Det vill jag säga. Jag står helt bakom den här typen av öppna partiledarutmaningar. Jag tror att det gör nog också partierna gott. Alltså att särskilt ett läge som Liberalerna, så nu får man ju ta det här lite fel ordning. Man borde kanske egentligen ha börjat med att bestämma sig för vilken typ av parti man vill vara och sen välja sin ledare efter det. Men nu blir det den här ordningen, och då är det väl utmärkt om om man kan få igång en bred debatt baserat på de kandidaterna. Lite som Centerpartiet hade det när man valde Annie Lööf i en väldigt öppen process. Och Vänsterpartiet när man valde Jonas Sjöstedt, det har gått bra för båda dem som partiledare. Så det finns all anledning att tro att det... Men det kräver ju att hon får mothugg. Det kräver ju att det blir en debatt. Nu är det ju en kandidat och så ska alla granska henne. Mm. Medan någon annan smyger i skymundan.
Men fördelen med en öppen process är just att kandidater får en chans att visa vad de går för. I debatt i offentligheten, för jag menar partier då är beroende att ha en ledare som då går genom rutan eller vad man ska kalla det. Vi ser Ebba Busch Thor nu som har liksom etablerat sig, Annie Lööf har också jobbat sig upp till en sån position. Ingen av dem var ju någon succé från början, men man kanske såg någonting, att de hade en potential tidigt. Och jag menar om man då skulle jämföra Erik Ullenhag och Nyamko Sabuni, då är det inte snack om vem det är som ha karisma och som känns intressant att titta på.
Men kan man i det här läget, jag tänker på en annan kvinna då som vi har haft sett i partiet som har försvunnit nu då, Birgitta Olsson säger att hon stod väldigt långt till vänster, Nyamko Sabuni är väldigt långt till höger. Finns det då en risk, säger jag nu då, att det blir Ullenhag för att han, ingen ville ha honom så mycket?
Nu känner jag att du snor min spaning här lite grann. Alltså, det här är alltså risk eller chans. Jag lutar ju nästan åt att det vore rätt för Liberalerna. Alltså, det är ju helt sant. Det finns en person i Liberalerna som är djupt populär överallt utanför partiet till vänster, det är Birgitta Olsson. Och så finns det en som är oerhört populär utanför partiet till höger, och det är Nyamko Sabuni. Och så finns det en person som ingen utanför partiet förstår överhuvudtaget, men som alla i Liberalerna verkar tycka om, och det är Erik Ullenhag.
Men han är ju jättetråkig, säger ju Karin Olsson.
Ja, men det är enligt vad ni har sett hittills. Jag vet inte, det kanske är min bild också, men ja. Det är ju någonting i det här att ska man försöka vara någonting, om det nu är så att det här är Erik Ullenhags persona, politiska framtoning, är unikt folkpartistisk. Jag använder det ordet, man kan inte säga liberal på det sättet. Då kanske det är precis honom de ska ha. Om det är han som på något sätt personifierar det som det här partiet faktiskt är, då kanske man ska köra på det. Det kanske finns 5% av svenska folket som känner igen sig i det och som tycker att det här är det vi ska ha. Och då kanske det är helt rätt för Liberalerna att vara det partiet. Istället för att försöka vara ett parti som man kanske egentligen inte är. För det är det jag får känslan av med både Birgitta Olsson, som är alldeles för aktivistisk för den här liberalpartistiska kärnan som har lyft fram Jan Björklund. Och vad det verkar, i alla fall har verkat hittills, där Nyamko Sabuni då är lite för slagfärdig och rivig och lite för moderat kanske helt enkelt för den samma kärna. De kanske ska ha sin egen kandidat, de kanske ska ha sin egen profil. Åker man sen ur riksdagen på det, ja men då må det väl vara hänt. Alltså då kanske det här partiet inte ska vara i riksdagen om man inte kan vara sig själv.
Nej.
Och Erik Ullenhag kanske är den folkpartistiska själen, då tycker jag att man ska välja honom.
Mm. Viktors val i ny tappning hör vi här i Politikpodden i Expressen. Karin Olsson, du var inne på Ebba Busch Thor. Man kan tro att det här kanske är Ebba Busch Thor-podden. Det är det inte. Men eftersom du, Karin, stod i studion här förra veckan i förra avsnittet och hävdade att Ebba Busch Thor allt mer bär sig åt som en influencer, så ni kan inte gissa hur det gick sen.
Ärade bröllopssällskap, jag ger er herr och fru Liberman Dings!
Ja, Viktor Bartkron, du vet precis vad som hände här. Det är KDs partiledare som på Insta Stories viger YouTube-profilen och influencern Margot Dietz. Vilken nivå är vi på nu?
Ja, alltså det mest intressanta är väl hur Centerpartiet reagerar på det här, känner jag. Det känns som att det har varit en dragkamp om den där generationen influencers som har pågått ganska länge mellan Ebba Busch Thor och Annie Lööf. Båda har ju nätverkat extensivt med de här profilerna, och nu blev det Ebba Busch som tog hem.
Ja, för Margot, hon var ju med på Annie Lööfs sluttamp där i valrörelsen.
Ja, de har haft väldigt, utbudet har varit väldigt stort egentligen med båda läger där, och nu känns det ju som att Ebba Busch Thor drog det längsta strået på något sätt, att närmare så här kommer man inte den världen. Det är såklart lätt att skoja om det här, men det är också väldigt långsiktigt intressant vad det här gör med profilen för Kristdemokraterna, som alltså i en framväxande generations ögon håller på att bli någonting helt annat än vad det har varit för generationer fram till oss, vill jag på säga. Men det är ju verkligen en total omstöpning i en stor publiks ögon som pågår här. Och vad det får för långsiktiga effekter, det är ju lite för tidigt att säga, men det är faktiskt politiskt intressant också. tycker jag. Mm. Och sen kan man tycka vad man vill om det, men det är ett faktum, det händer och det kommer att ha betydelse. Sen är frågan vilken.
Vrider Alf Svensson på sig hemma i Gränna, Karin?
Det tror jag väl
har
inte.
Har han Instagram?
Nej, tror inte han har det. Men jag tänkte, Annie Lööf, hon kanske kan viga Isabella Löwengrip den dagen hon eventuellt gifter sig igen. Hon verkar inte jättesugen på det. Hon har ju sitt home team nu, men hon brukar skriva istället för en man. Hon verkar jättenöjd. Men man ska komma ihåg att det här med politiker som viger, kändisar, mediepersoner, det är inte helt ovanligt. Om man tittar tillbaka i historien lite. Mona Sahlin var ju väldigt förtjust i detta. Göran Persson vigde kanske med sina socialdemokratiska vänner, Rosengren och så vidare. Och vi hade ju kulturminister Leif Pagrotsky som vigde Fredrik Strage och hans fru Linda Leopold. Så att det har ju förekommit. Men det är klart att det blir väldigt spektakulärt när det liksom har en direkt kanal ut liksom på Instagram.
Om vi tar motsatsen då, tänkte jag säga, i partiet. Så det här, en person som det har varit väldigt tyst om nu då, både från Ebba Busch Thors håll och från KDs håll. Det handlade om Lars Adaktusson. Avgå, Lars Adaktusson uppmanade Aftonbladets ledarsida i veckan. Och det handlar då om att Adaktusson, som är utrikespolitisk talesperson för partiet, har deltagit på ett möte i Colombia med och för abortmotståndare och ultrakonservativa. Karin Olsson, hur spektakulärt är det?
Han har väl även vid tidiga tillfällen rört sig i såna här kretsar. Så att han åker dit igen och uppmärksammat för det. Detta är väl inte helt förvånande. Och det tillhör väl lite hans profil. Han har en väldigt konservativ politisk profil. Och är ju i ett svenskt sammanhang udda i abortfrågan. Mm. Men jag vet inte, den här liksom, kraven på hans avgång och så. De har verkligen inte nått längre än Aftonbladets ledarsida. Så att där tycker jag kanske att... ja. Det är klart att det är anmärkningsvärt.
Mm. Men med Kaplan då använder man ju som motsats till detta eller jämförelse. Går det att jämföra brotten, alltså, Viktor?
Nej, det tycker jag verkligen. Alltså, saken som Adaktusson har gjort är ju att vara i ett sammanhang där det finns en del personer vars åsikter med svenska mått uppfattas vara extrema. Det är ju fullt rimligt. Alltså, det här är ingen hemlighet. Det är öppna konferenser han har varit på. Och det är helt rimligt att det kommer upp, att han får frågor om när han ser på det och att partiet får frågor om när de ser på det. Men ytterst är det en fråga om, alltså, om Kristdemokraterna tycker att det här är, att det är okej, ja, då är det väl okej. Det är, alltså, det är svårt att se hur någon som inte är kristdemokrat själv skulle ha synpunkter på det. Det kan man ju ha om man tycker att det ger en bild av att partiet står för suspekta saker och därför inte vill rösta på det. Men att liksom, utifrån partiet kräva hans avgång, det framstår väldigt apart. Det Mehmet Kaplan gjorde var att som statsråd ha väldigt märkliga kontakter med företrädare kopplade till en främmande maktsregim. Det glömmer man hela tiden. Mm. Därför att det har legat i Miljöpartiets
Amanda
intresse
Lind
kanske.
Glömde det till exempel?
Ja, alltså därför att den här skandalen kring Mehmet Kaplan har ju felaktigt kommit att beskrivas som att han var på en middag.
Med gråvargen.
Ja, och det var det som blev den stora grejen först i media, men det var inte den allvarligaste saken, det var andra saker som var. Alltså den hade han säkerligen kunnat komma ur om det bara hade varit så att han satt ett par bord bort från en extremist på en middag, som där middagen handlade om något annat. Men det var ju inte så. Det fanns väldigt mycket mer. Det är bara att söka på för den som vill. Men det hann knappt komma fram förrän han tvingades bort. Så där fanns det ju betydligt mer komplicerade saker som handlade om regeringens integritet till exempel. I Adaktussons fall så är det väl upp till hans partimedlemmar och väljare att dra slutsatsen om man tycker att han verkar vara en rimlig person eller inte, baserat på öppna källor. Det är svårt att, jag har svårt att förstå varför någon annan ska kräva hans avgång för det. Det får väl KD göra i så fall.
Men blottlägger inte detta ändå någonting med att nu med alla de nya väljarna som KD har fått, att det här handlar om att man lite har glömt att det här inte är ett så modernt och progressivt parti?
Ja, jag har svårt att se att Lasse Adaktusson skulle få frågan att viga en influencer. så det är klart att det på något sätt visar att Kristdemokraterna kanske inte är det partiet som då deras nya sympatisörer tror att det är. Sen är inte jag tillräckligt insatt i alla nyanser av KD som parti för att göra en bedömning av hur udda Lars Adaktusson är där eller om han är representativ. Kanske Viktor är bättre på att svara på.
Ja, men alltså, Kristdemokraterna har ju ett problem här, det är helt uppenbart. För precis som du säger så är ju många av de här nya målgrupperna som man nu har nått skulle ju tycka att, alltså är ju fullständigt frågande till det här med abortmotstånd till exempel. Precis som på ett annat sätt, många av deras nya väljargrupper är väldigt frågande till det här med att man bryr sig så mycket om biståndspolitik och sånt där som man egentligen gör. Alltså Kristdemokraterna är ju en väldigt intressant situation, man har en kärna i sitt parti där man kommer ifrån som nästan överhuvudtaget inte överensstämmer med de nya grupper man lockar. Det där framgår väldigt tydligt om man läser deras valanalys, vilket jag händelsevis har gjort. Där man faktiskt öppet diskuterar det här och reflekterar över att man har ett bekymmer här. Till exempel så har man ju ett dubbelt problem i att man får, alltså mycket av skepsisen mot partiet från potentiella väljare beror på ett uppfattat HBTQ-motstånd. Samtidigt när man deltar i Pride så får man väldigt mycket kritik från internt håll då, för att det här kan vi inte stå bakom. Det här är ju inte riktigt i linje med våra värderingar.
Nej, inte riktigt okej.
Så där slits man hela tiden, men landar då i alla fall i valanalysen i att man rekommenderar fortsatt deltagande i Pride för att det är mer att vinna än att förlora. Jag tror att det är ett parti som trots att det går väldigt bra brottas ganska mycket med sin identitet och var tyngdpunkterna egentligen ska ligga. Och nej, men självklart, det här, de här kopplingarna som till, alltså som Adaktusson bjuder på här, det är absolut inget som kommer att öka deras röststöd, om man säger så. Sen kan man ju fråga sig om det har någon större betydelse överhuvudtaget. Men alltså, den bilden är ju en fiende till ett växande KD. Så är det. Men å andra sidan så kanske den välkomnas av en mycket liten kärna i partiet. Precis. Det är svårt.
Hörrni, nu är vi framme vid det som jag har stått och längtat efter. Vi ska dela ut påskägg och eventuellt skicka någon politiker till Blåkulla. Här har vi idag fått förstärkning för detta.
Hallå, ja.
Hej, Jan. Jo, detta är Malin Ros på Expressen.
Ja, tjena. Politikens häxa idag är utan tvekan Ebba Busch Thor. Som flyger väldigt mycket på sin kvast, kors och tvärs, ut och in genom högerextremismen och sen tillbaks till någon sorts kristdemokrati med tycka synd om pensionärer och sånt där. Så att ingen är i närheten av det raketbränsle just nu som driver Ebba Busch Thor. Vem ska vi säga i hare? Olof Johansson, justitieministern som springer undan alla borgerliga krav på hårdare lagar, tuffare straff och mera piskning av terrorister och ta inte hem de där ungarna och allt sånt.
Morgan Johansson.
Morgan Johansson, ja.
Ja, Morgan Johansson, alltså, betonar vi där, integrations- eller migrationsminister, rättare sagt. Han fick bli årets påskharre i Jan Guillous värld. Häxa Ebba Busch Thor. Inte så oväntat, Karin.
Men högerextremismen, vad var det för anklagelsen? Det vet jag inte vad han syftar på.
Viktor, vad säger du om Jan Guillous häxa?
Det var väl oerhört väntat. Jag gjorde mig inga illusioner om att han skulle hysa några varmare sympatier för det, varken det förra eller det nuvarande kristdemokratiska projektet.
Nej. Karin, du har en annan häxa.
Vill inte utse någon, det tycker jag känns lite ovärdigt, men det är ju många som tycker att Annie Lööf är en häxa, och hon fick ju nyligen ett bryt nästan på Twitter och skrev hur less hon var på de här återkommande hatarna som vad hon än skriver om så kommer de med sina litanior då. Och hon fick helt enkelt nog då för ett ögonblick och kunde inte hålla masken längre. Men hon är ju så ett rött skynke för ganska många. Om vi pratar om många, det är svårt att säga hur många de är, men hon rätar upp en grupp som är obehagliga efterhängsna och så. Det är till och med på den nivån att Centern har börjat prata om så här centerhatet. Det kanske jag kan tycka jag tar det lite långt att liksom ge det ett sånt namn. Jag menar, vi har islamofobi, vi har antisemitism och så har vi
centerhatet.
Vad säger men ingen tvekan om att där finns att hon är en polariserande figur som väcker känslor.
Viktor Bartkron, påskhare, så valde Jan Guillou att gå på någon fegis, men påskhare kan ju också dela ut saker.
Ja.
Så din påskhare?
Ja, men alltså jag Om vi tar utgångspunkt i någon form av alltså, gå och dela ut små påsar till snälla barn, så är det väl Emil Källström, Centerpartiets finansminister, höll jag på att säga. För det känns lite så. Det var ju vår budget här i förra veckan, och min bild, och den delas väl kanske av de flesta som läser den där vårändringsbudgeten, är ju att Centerpartiet även här, liksom januariavtalet, har fått väldigt bra genomslag för det de vill. Mm. Och det märktes väldigt tydligt på Emil Källström att han var ju typ den enda som var nöjd med den här vårändringsbudgeten. Alla andra hade liksom ursäktade sig på olika sätt, men inte han. Centerpartiet har ju liksom små godispåsar överallt där, med fördubblat RUT och lite hela landet ska leva pengar och lite pengar till det och lite det, mycket så här symboliska hjärtefrågor som de tycker om. Så han blir väl årets påskare då. Mm. Den som delar ut godiset som finansministern normalt sett brukar göra, men inte längre gör eftersom hon trots allt inte är centerpartist.
Mm. Håller du med, Karin?
Ja, om jag står här och tänker på Emil Källström. Alltså, nu när vi har pratat så mycket om Ebba Busch Thors utseende, det var en utskälld kulturartikel i Aftonbladet av Caroline Ringskog för Radar Nåli.
Yep.
Och så var den här gamla Lisa Pelling-artikeln som också pratade om hennes utseende. Men jag menar, om vi nu ska vara ett jämställt samhälle, varför pratar ingen om Emil Källströms
utseende?
Uppenbarelse som en nyckel till Centerns stora framgång.
Mm, det är
enligt samma logik då. Det är, observera, jag bara drar ut linjen här.
Precis, vi bara vidgar vyerna och ber lyssnarna att bildgoogla Emil Källström.
Och där har du problemet till varför man inte pratar om det. Det är helt enkelt inte så många som känner till det. Vi har ett, tyvärr kan man ju säga, men ett extremt partiledarfokus i det här landet. Så...
Men har man sett honom en gång på tv så glömmer man det aldrig.
Det står för dig.
Hörrni, Viktor Bartkron, Karin Olsson, jätteglada för att ni var med och gästade Politikpodden denna vecka. Och vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack för att ni lyssnade.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Kolla här vad jag fick för pengarna.
Martin.
Ångspärr, tätskikt, flytspackel, färg.
Jag ser.
Allt inom kalkylen.
Martin.
Snart har vi ett nytt badrum. Vad?
Det är något som läcker i källaren. Jag har torkat upp det mesta, men vi behöver nog en fläkt eller avfuktare eller något.
Okej, vi lastar ur grejerna så kör jag till Biltema igen.
Vardagen är full av utmaningar. På Biltema hittar du lösningen på en del av problemen. Vi ses! Biltema.